Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av med oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs i samarbete med Continental. Som lantbrukare idag så behöver man vara specialist på det man gör. Vädret har otroligt stor påverkan, men med rätt kompetens, strategi och utrustning så går det att någorlunda minimera problematiken med yttre faktorer som till exempel väder. Idag ska vi dyka ner i en väsentlig del av jordbruksutrustningen för att lära oss hur lantbrukarnas verksamhet kan bli ännu mer hållbar och lönsam. Med mig i studion har jag två personer från Continental som jobbar med lantbruksdäck. Varav en är en livslevande bonde med egen gård. Varmt välkommen hit, Martin Tärning.
Tack så mycket.
Du är ju bonde och ansvarig för lantbruksdäcken på Continental.
Stämmer bra.
Och sen så har vi Simon Hemberg, försäljningschef av tunga däck med ett övergripande ansvar för industri, entreprenad och lantbruksdäck på Continental.
Tack så mycket, Jonas. Det ska bli väldigt spännande att få vara med här i podden.
Ja. Jag är väldigt glad att ni är här idag. Och jag tänker att vi kan börja prata lite mer med dig, Martin, som är bonde, livslevande. Och då undrar jag till att börja med, hur är det att vara bonde och jobba på Continental? Och liksom kombinera det.
Men det går ganska bra, tycker jag. Det är ju två världar som hänger ihop ganska mycket. Och jag tycker att jag får en stor fördel av att jag är ju faktiskt kund själv. Så när jag pratar med kunderna så är det ganska lätt att sätta mig in i deras värld.
Mm. Det kan jag tänka mig. Men hur liksom hinner du med att göra både och? Bonde är ju ett väldigt stort jobb.
Ja, jag måste erkänna där att min pappa och jag driver gården tillsammans och han gör det mesta på gården. Och det är inte jättestor gård. Vi har 70 hektar växtodling. I och för sig odlar vi 20 hektar potatis som är ganska tidskrävande. Men pappa står för en stor del av arbetet. Sen så på våren är jag faktiskt ledig ett par veckor när vi sår och sätter potatis. För då är det väldigt mycket att göra under 2 veckor kanske. Så då är jag hemma på heltid. Så då får jag svara i telefon när kunderna ringer. Annars så funkar det ganska bra. Det blir lite strödagar. Min fru är väldigt lycklig på sommaren när jag flyttar bevattningsmaskiner och så, men det är ganska kul, tycker jag, att ha lite vara ute i verkligheten.
Ja, men då har du erfarenhet av mindre jordbruk.
Det har jag, men jag har faktiskt lite erfarenhet av större jordbruk också. Innan jag började i däckbranschen så jobbade jag som arbetsledare på 2 större gårdar. Den sista gården var på 1400 hektar, så att många stora maskiner och många stora däck på den gården.
Okej, och hur kommer det sig att du började arbeta med däck från början?
Den frågan har jag fått många gånger. Jag vet inte riktigt var mitt intresse kommer från, men det finns långt bak i tiden. Grund och botten är att däck har en ganska stor inverkan på lantbruket. Både när det kommer till bördighet men även ekonomi. Och idag pratar man väldigt mycket hållbarhet också. Man måste producera mat. Vi är en ökande världsbefolkning och marken är en ändlig resurs. I stora delar av världen så försvinner faktiskt odlingsbar mark i form av, jag tror många har talat om Saharas utbredning och så här, att jord eroderar i vinderosion och vattenerosion. De problemen har vi inte i Sverige på det sättet, men i Sverige är vi ganska duktiga att bygga stora köpcenter så på jordbruksmark, så att den odlingsbara marken blir mindre och mindre och vi måste producera mer och mer mat. Så det här är en världsfråga egentligen. Och hur jag hamnade i däckvärlden, så när jag hade jobbat som arbetsledare 9 år så sökte Michelin en säljare på traktordäck och då tyckte jag det lät spännande och jag sökte jobbet och på den vägen är det. Men när jag tänkte tillbaka på det, för jag har fått frågan väldigt många gånger, så kom jag ihåg en situation när jag började plugga på Lantbruksuniversitetet 1999. Och det är ju mer än 10 år innan jag började i däckbranschen. Då fick vi ett uppdrag att vi skulle träna på att hålla föredrag. Och då pratade jag om vikten av rätt lufttryck i däcken för att få stora anläggningsytor. Och det är ganska knäppt att jag gjorde det 10 år innan jag började jobba med däck. Mm. Ja, så det måste ha funnits med mig någonstans.
Ja. Och när var det du började på Continental just? För då började du din däckbana ändå på Michelin.
Jag började på Michelin 2010 och sen har jag jobbat 8 år där. Och sen har jag varit 5 år på Continental nu. Så jag är 13 år i branschen.
Och just lantbruksdäck är det som har intresserat dig hela vägen då?
Det har bara varit traktordäck hela tiden, lantbruksdäck.
Och du då, Simon, vad har du för bakgrund och hur hamnade du just på Continental?
Ja, jag har haft förmånen faktiskt att jobba på Continental i 7 år nu, varav de senaste 2 åren som försäljningschef. Både för industri, entreprenad och lantbruksdäcken. Men jag är faktiskt uppvuxen i egenföretagarfamilj inom bageri och konditori, så det är en bit ifrån däck kan man säga i detta. Men jag har jobbat både inom tillverkningsföretag och stora logistikföretag och sedan 7 år tillbaka då på Continental här. Och min fascination kan man väl säga för det här segmentet med lantbruksdäck, den startade när jag var ungdom och fick möjligheten att vara ute och jobba med traktor tillsammans med mina föräldrar ute på en liten gård som vi har på Orust. Så att en liten del startade där.
Okej. Ja, men då har ni ju med er ändå på något sätt från tidigt med intresset kanske då för traktorer och hela den biten. Men innan vi går in mer på det här ämnet så ska vi ju kanske också nämna att ni på Continental, ni försvann ju helt från traktordäcksmarknaden för några år sedan. Hur kommer det sig att ni valde att starta upp det här segmentet igen?
Ja, men det stämmer helt korrekt, gör det. Vi har ju tillverkat traktordäck i snart 100 år på Continental, men 2004 så valde vi att sälja av segmentet lantbruksdäck för att köpa ett företag som heter Siemens VDO. Det många inte känner till med det här är att vi i och med det förvärvet blev världens största underleverantör till fordonsindustrin. Så mellan 2004 och 2016 så licensierade vi ut varumärket Continental till Mitas som tillverkade våra däck. Men för cirka 10 år sedan så tog vi ett stort beslut av att vi skulle bli den tredje största däcktillverkaren i världen. Så vi startade upp vår traktordäckstillverkning igen 2017 med en ny fabrik i Portugal med helt ny teknik. Så det är vi väldigt, väldigt stolta över.
Det kan jag förstå. Och varför valde ni att placera den här fabriken i just Portugal?
Anledningen till att vi valde att placera fabriken i Portugal är egentligen 3 olika faktorer. Den ena är att vi ville vara nära våra hemmamarknader i Europa, så att produktionen, utvecklingen av däck ligger liksom hand i hand med varandra så att man får snabb feedback. En annan del i det är logistiken till våra hemmamarknader. Det är att vi ska kunna leverera snabbt och vi har ju lager till exempel i Sverige så att vi ska kunna fylla på det med korta ledtider. Och sen att lägga det i ett land då i Europa som genereras av hög kvalitet och ett högt anseende. Så det var väldigt viktigt för oss.
Ja, men det är ju spännande att höra om Continentals resa tillbaka till det här segmentet. Men jag tycker att vi ska börja dyka ner lite mer i själva däcksnacket nu, för det är ju faktiskt lite däcksnack och däckpodd som vi har här idag. Jag tycker att vi börjar med att ni berättar om vad som är allra viktigast.
Det viktigaste tycker jag är att man har rätt däck med bra kvalitet. Och med rätt däck menar jag att man måste ha rätt dimension på däcken. Alltså så man kan köra med ett lågt lufttryck. Tyvärr ser vi allt för ofta däck ute i marknaden på traktorer, så man har en storlek för små däck helt enkelt. Och det är för att man vill få ner priset på traktorn när man köper den. Men det blir inte bra. Det här är fysik. Det är en luftkudde som ska bära lasten. Och om luftkudden då blir för liten, då måste man öka trycket. Och större luftkudde får man då egentligen på 3 sätt kanske man kan säga. Antingen får man göra däcken bredare, eller får man göra de högre då, alltså större diameter. Eller kan man använda sådana här nya moderna IF eller VF-däck som man kallar det. Vi brukar kalla dem lågtrycksdäck. Men rätt lufttryck är helt avgörande. Jag tänker ett litet exempel. Att när jag kör potatis hemma i mina vagnar, då kan jag köra dem med 1,5 bar i däcken. Om man jämför det med en lastbil så har de ungefär 9 bar i däcken. Det är alltså 6 gånger så högt lufttryck. Och det kommer att avspegla sig i anläggningsytan mot marken. När jag är ute och går på stan liksom, så ser jag ganska ofta en lastbil som har tvingats snedda lite utanför asfalten över gräsmatta. Och man ser hur mycket det sjunker ner. Och det blir lite samma effekt som att gå på en gräsmatta med stilett högklackat. Liksom. Alltså det funkar inte, de sjunker ner i marken. Man måste fördela sin vikt på en större yta helt enkelt.
Och varför vill man få en så stor kontaktyta som möjligt med marken?
Det finns två orsaker till att man vill ha en stor kontaktyta mot marken. Det ena delen är att man vill minska kostnaderna, alltså bränslekostnaderna. Och det andra är att man vill skydda jorden.
Ja, det känns ju naturligt fysik så. Större yta, mindre tryck. Men om vi berättar lite mer om det här då. Hur kan man öka sin lönsamhet genom att välja rätt däck?
För några år sedan så gjorde, när jag jobbade på ett annat företag, så gjorde vi en test på Borgby fältdagar, som är en lantbruksmässa som är, utspelar sig i Skåne en gång om året. Och då gjorde vi en test med traktorer med olika lufttryck. Då gick det till så här. Man hade en traktor som boxerade en annan traktor, om man får visualisera detta sig, framför sig. Och så har man en dragkraftsmätare mellan traktorerna. Sen kör man en uppmätt sträcka och sen mäter man hur mycket bränsle det har gått i de olika. Man kör samma sträcka två gånger med olika lufttryck. Mm. Vi la även till att man la på frontvikt på traktorn för att symbolisera lite tyngre vikt. Mm. Men i de testerna så kunde vi se då att man kunde spara mellan 10-20% bränsle om man hade lägre lufttryck. Vi jämförde ungefär 1,6, vilket är ett vanligt vägtryck, med 0,6, ett fälttryck då. Och det anledningen till detta är att det blir fler större yta med fler mönsterklackar i marken som drar. Mm. Det är många som pratar om ett, exempel ett gummiband. Ja, det är så häftigt för det. Man ser ju hur lång anläggningsyta man får mot marken där. Man får lite samma effekt på ett däck faktiskt när man släpper ut luft ur det. Mm. Och varför det drar mindre bränsle, det är för att traktorn slirar mindre. Det är mycket prat om eco-driving nu för tiden. Och då pratar man ofta att man inte får för lite luft. Men detta gäller ju inte när man kör, det gäller när man kör på hårt underlag. När man kör på mjukt underlag så blir det inte samma sak längre. Om man till exempel ska dra en traktor, en vagn i fält. Man kan ta ett intressant exempel som när skåningarna ska plocka betor. Och det gör man ofta på sent på hösten och det är lite blöta förhållanden i fälten. Mm. Då, om man då har högt lufttryck i vagnen, då kommer vagnen att sjunka ner djupare och det blir spår i fältet. Mm. Varje centimeter spår är som 1% uppförsbacke. Och då brukar jag som exempel, över Hallandsåsen är 6% lutning. Mm. Och när lastbilarna kör över Hallandsåsen, brukar inte gå fort. Det går jättetungt att dra en lastbil över Hallandsåsen. Och tänk att köra så i fält hela tiden med din traktor, bara för man har för högt lufttryck i vagnen. Sen blir det samma effekt på traktorn också, för att om man släpper ut luft i traktorn då drar ju den bättre. Så det blir en dubbel effekt. Så framkomligheten ökar ju avsevärt om man då sänker lufttryck både i traktor och vagn. Och detta här då, detta är ju bra för planboken, bra för marken och bra för miljön och allting på samtidigt. Det är bara en win-win på detta här. Mm. Och för några år sedan läste jag en artikel i lantbrukstidningen ATL. Om just det här med att justera lufttryck. Då har de gjort en undersökning när man monterar på dubbelmottag på traktorn. Hur många släpper ut luft ur traktordäcken när man gör detta? Då var svaret 30% gjorde detta. Det är ju helt otroligt egentligen när det finns en sån här potential att man inte gör det. Mm. För mig personligen, om jag kopplar för såmaskinen hemma eller så och monterar på dubbelmottag, så jag justerar alltid lufttrycket efter arbetet. Och jag justerar ner att såmaskinen vet jag, det är 0,4 bar som gäller i däcken. Och det funkar att köra så. Mm. Men det här dragkraftstestet, det går även att utföra då med, istället för att bara variera lufttryck, så kan man kontrollera detta mot olika tillverkare, vilket vi har gjort. Vi har skickat våra däck till en oberoende testorganisation som heter DLG, där de har testat våra däck mot konkurrentdäck. Och där kan man också se att där kom vi ut som vinnare med 2-5% lägre bränsleförbrukning när man jämförde med konkurrenterna. Och sen får man ofta höra då, det tar så lång tid att släppa ut luft och däck och så här. Men då ska man istället tänka så här, tycker jag. Om traktorn slirar 10% så tar det ju typ 10% längre tid att göra arbetet. Man får ju tillbaka den tiden man lägger på att justera lufttrycket, att det går fortare och utföra arbetet sen. Så att för mig är detta en icke-fråga.
Mm, just med lufttryck. Men jag tänker för då, det går ju in mera på, behöver man liksom ha något speciellt typ av däck för att kunna justera lufttrycket? Eller hur ska man tänka när man köper däck? Kan man justera det lika bra oavsett vilket traktordäck man köper? Eller hur ska man tänka just i, vad ska man leta efter när man ska köpa sitt däck?
Alltså det gäller ju att däcken håller tillräckligt hög kvalitet så de klarar av det. Mm. Och när jag pratar låga lufttryck så är det ju, det finns ju belastningstabeller för det.
Mm.
Men har man ett däck med hög kvalitet så kommer det att funka. Mm. Så lång erfarenhet har jag i den här branschen att det är inget problem om man följer. Jag har aldrig någonsin själv kört sönder ett däck faktiskt under mina år. Jag har ändå hållit på med det här sedan år 2000 mer eller mindre.
Mm. 23 år.
Ja.
Ja,
tiden går.
Ja, verkligen. Ja, okej. Okay. Men för mig så säger det inte jättemycket om man säger att man har sparat 10%. Använder traktorer så mycket bränsle? Eller hur mycket blir det över tid här?
Jag gjorde ett litet räkneexempel. Jag tog data från en traktor där jag jobbade innan. Och så i exemplet här har jag en 300 traktor. Det är en ganska vanlig traktor för jordbearbetning. Lite i större segmentet men ändå väldigt vanlig i Sverige.
Mm.
Den hade en medelförbrukning på 40 liter diesel i timmen när den arbetade.
Mm.
Och sen förutsätter vi här att däcken håller 5000 timmar. På de 5000 timmar kommer denna traktorn att förbruka bränsle för 3,2 miljoner.
Mm.
Och 10% på 3,2 miljoner är ju 320 000. Så att det blir väldigt mycket pengar man kan spara. Och bränslekostnaden är ungefär 20 gånger så hög som däckkostnaden. Så det är viktigare att fokusera på bränslekostnaden än däckkostnaden egentligen.
Mm, det är kostnaden över tid. Men hur kan man hålla koll på att det är rätt däcktryck, lufttryck, så att man sparar de här bränslekostnaderna? Vad säger du, Simon?
Ja, men vi på Continental, vi har ju utvecklat sensorer som är fastvulkade på insidan utav däcken. De här mäter av både lufttryck som Martin pratar väldigt mycket om, men också värme som bildas in i däcken. Sensorerna i sig, de är kopplade via Bluetooth så man kan se dem både i en app i telefonen, men man kan också se dem i display inne i hytten på det fordon man kör. Och har man en större flotta till exempel, vilket är vanligt på anläggningsmaskiner eller på lastbilar till exempel, så kan man se alla sina fordon i en webbaserad lösning för att hålla koll på det här. Men precis som jag sa innan här, så lufttrycket har vi pratat ganska mycket om. Värmebildningen för att få en hållbarhet i sin produkt är också otroligt viktig att monitorera eller hålla koll på, så att man inte kör för varmt under för lång tid, för då får däcken en mycket kortare livslängd och ja, då får man byta däck fortare helt enkelt. Så att det är en väldigt bra lösning som vi har tagit fram.
Mm. Ja, och det finns ju ändå lite olika fabrikat av liknande lösningar. Kanske inte just det med att man vulkar fast på insidan där, men olika sätt att mäta däcktryck och ha lite övervakningssystem på det. Just lufttryck och däcktryck, det är ju ändå, som ni säger, en så himla stor och viktig grej för liksom totalekonomin i ett lantbruk. Men hur kommer det sig att vi verkligen diskuterar det idag? Är inte det här någonting som alla lantbrukare redan känner till, att man vill optimera sin verksamhet? Hur påläst är man?
Det finns faktiskt en hel del okunskap i detta branschen, och jag tror just att det här, hur stor potentialen är, den är lite främmande för många.
Mm.
Och sen finns det en annan sida av myntet, och det är att många är oroliga för att kört sönder sina däck. Antingen har man egna erfarenheter att man har kört sönder, eller det andra som säger att de har kört sönder däcken. Och det är ju ganska dyrt att köpa däck. Alltså i traktorexemplet vi hade här innan, så däcken kostar ju över 100 000 för 4 traktordäck.
Mm.
Och det skapar ju oro att de ska gå sönder. Och just det här med däcken, det är ju en klumpsumma som man ska betala en gång. Medan diesel tankar man varje dag lite grann. Det är fortfarande dyrt, jag säger inte något annat, men just när det kommer en sån här klumpsumma på däcken, så tänker man att det är liksom mentalt jobbigt.
Mm.
Men som jag sa innan, däckkostnaden är ungefär en tjugondel av bränslekostnaden. Så det är ju viktigare att man håller koll på den också.
Mm.
Mm. Sen tror jag också så här att traktordäcken är lite unika. I många andra produktlinjer när man har traktordäck med rätt lufttryck så bular de ut ganska mycket sidan. De får en ganska lång anläggningsyta. Och det är många som tycker det ser ovanligt ut. Det ser liksom inte rätt. Vi är inte vana vid att se ett personbilsdäck så.
Mm.
Först tänkte jag att det är ju egentligen bara traktorer som gör det här. Men mina barn har cyklat mountainbike en del. Och cyklister är ju precis lika nördiga som lantbrukare kan vara med sina däck. Mm. För de vet att ska man klättra upp för en kulle så går det inte att ha stenhårda däck, för man får inte grepp. Så jag får ändra mig där till att det är både cyklister och lantbrukare som gillar att köra med lite luft i däcken.
Ja.
Men det är klart att det ställer ju en hel del krav på däcken, att det är däck med hög kvalitet för att detta ska kanske funka riktigt bra. Och alla klarar inte det lika bra helt enkelt. Och det är därför tror jag då att det har skapat en oro i branschen.
Att man vågar inte riktigt satsa på det.
Uh-huh. Men har man däck som klarar det, så får man ju tillbaka detta mångfald liksom i både bränsleförbrukning och jordhälsa. Så att det finns en stor potential, den måste man ju ta vara på.
Mm. Ja, och du pratar ju mycket om det här med jorden. Liksom. Vill du utveckla det lite mer också?
Ja, det kan vi göra. Man kan väl säga att man kan se två olika sidor, även den effekten. När växterna växer ute på åkrarna, så måste ju rötterna kunna komma ner i marken. Mm. Och är det då för hårt i marken, så kommer inte rötterna ner. Det är ju så här att marken består ungefär av 50% fast materia och 50% hålrum. I hålrummen ska rötterna kunna komma ner, och där ska finnas luft och vatten faktiskt, för rötterna behöver även luft. Mm. Och blir de här hålrummen mindre då, så kommer inte rötterna ner och kommer åt näring och vatten. Och sen på den andra sidan, 2023 är ett ganska spännande år. Vi fick ju ganska stora oväder. Jag tror ovädret heter Hans, som drog över Mellansverige här i skördeperiod. Då kom det ganska stora regnmängder på kort tid. Då kunde ju inte lantbrukarna gå ut och tröska efter det sen, för vattnet försvann inte från marken. Om jorden är allt för packad, så blir hålrummen mindre, som jag sa. Och då rinner vattnet igenom jordprofilen långsammare. Då blir det vatten stående på fältet kanske. Mm. Då får du ingen bärighet som följd. Så kommer du inte ut och kunna skörda. Det här är en ganska stor fråga. Maskinerna har blivit mycket tyngre och större på den senaste tiden. Jag hittade en undersökning hur snabbt vattnet rinner genom marken. Det kallar man infiltrationskapacitet. Och då hade man gjort undersökningar på 60-talet. Sen så gick man tillbaks på de här försöksplatserna igen på slutet av 90-talet. För då kom de stora sockerbetsmaskinerna i Skåne. Så då blev det mycket debatt om dem, och de förstörde jorden väldigt mycket. För de var otroligt tunga, var de. Mm. De har axelbelastning upp på 25 ton. Det är ju mer än dubbelt så mycket axelbelastning som man får ha på en allmän väg i Sverige. Så det är ju rejält tunga maskiner. Så att, och då såg man att den här infiltrationskapaciteten har minskat väldigt mycket sedan 50-talet. Och jag pratade med en professor på Lantbruksuniversitetet om det här med jorden. Och han sa att detta är vår största hot mot bördigheten i denna delen av världen. Att just markpackning, för att det är ju en ganska nederbördsrikt område. Och detta, så att det är en viktig fråga för oss här. Det kanske inte är samma fråga som är viktig i Australien, som exempel, för det är mycket torrare klimat. Mm. Men för oss är det viktigt. Och personligen tycker jag detta är väldigt spännande. Och när jag började jobba som arbetsledare på en gård för många år sedan, så stod jag började där i januari månad. På våren när vetet började växa i april, så stod jag och tittade fältet och såg att fältet var randigt på ett väldigt konstigt sätt. Och började mäta och förstå lite grann. Då hade vi två tröskor likadana, de största tröskorna som fanns på den tiden. Detta var då 2007. De hade 9 meter breda skärbord, och jag såg att det var ränder efter däcken. För däcken var 1050 mm breda. Det var den största dimensionen som fanns då. Mm. Men det var inte hela överfältet jämnt fördelat. Jag kunde inte förstå detta. Då visade det sig sen då. De har alltså två tröskor. En var från 2004. Det kan inte ha med saken att göra. Men den hade funnits på gården flera år. Där hade de justerat lufttrycket. På den andra tröskan var 1 år gammal. De hade fått dit den på gården, glömt och kollat lufttrycken i däcken. Däcken var maxpumpade, och jag kunde se ränder efter varannat drag i fältet efter denna tröskan. För de hade kört med 2,5 bar i den kontra 1,6.
Ja, för att det blev en sån markpackning då. Ja,
och det syntes då alltså året efter.
Ja.
Så det är jättehäftigt när teori och praktik går ihop, tycker jag. Alltså, för mig, jag är helt övertygad att detta är en fråga man ska ha med sig.
Ja, men och det känns väl som någonting som är oerhört angeläget för alla inom lantbruk. Men är inte det någonting som man känner till mer? Alltså det låter ju lite sjukt om man inte har koll på det, känner jag. Eller vad säger ni?
Det är svårt som kanske enskild lantbrukare att klara av att hålla sig uppdaterad hela tiden om saker som påverkar ens jordbruk. Ja. Det kommer ju mycket teori, ja. Alltså ja. Mycket nya rön och mycket ny teknik som dyker upp. Alltså att jobba så som man alltid har gjort. Man kan gå till sig själv, det är enkelt att arbeta så som man har gjort, för man vet vad man får liksom för utfall av de här handlingarna. Men att ta in ny information och ta in så att säga, utveckling, det är nog inte alltid så enkelt.
Nej. Mm. Nej.
Och sen kan man ju då tänka så här, när många lantbrukare idag, om vi säger att de är runt 60 år, när de började sin karriär, då hade vi diagonaldäck. Och så här, det har ju skett en stor utveckling med däcken. Mm. Och de här med lågtrycksdäcken, de kom ju de första i början av 2000-talet. Så har man inte tagit åt sig sakerna på vägen, så har man ju inte fått med den här utvecklingen. Nej. Tänker man som man tänkte på 80-talet, så är inte det rätt längre.
Nej. Men kan man sätta pengar på det här som du pratar om med jordhälsa? Hur gör man det?
Ja, jag har hittat en undersökning från England om detta. Först skulle jag vilja säga så här. Om man inte kan komma ut och skörda på fälten på grund av att det är för mycket packning, då kan det bli väldigt dyrt. Ju. Grödor på fältet kan ju vara värda, jag bara hugger till med, mellan 20 och 150 000 per hektar. Och får man inte in den här intäkten, tänk själv om du har lagt ut 100 000 på jordlagt hektar i kostnad och sen så tänkte du skulle få in 120 i intäkt och du får inte in det, då går du 100 000 back. Då är det är ju riktigt illa när det blir så. Men även om det inte blir så illa, detta händer ju då faktiskt. Det är inte så att det inte händer. Så hittade jag en undersökning från England där man, de här så kallade lågtrycksdäcken som vi kallar VF-däck ibland, de kan ju köra med 40% lägre lufttryck. Då hade de gjort en studie där de körde med de däcken i de här försöksrutorna istället för standarddäck och jämförde detta. Då fick de 4% högre skörd, spannmålsskörd. Mm. Och då kan man ju också så, du frågade innan om 10% bränsle var mycket. Och 4%, ja, det är inte jättemycket heller. Men om man då skördar 6 ton maltkorn per hektar och får 3 kronor kilot, då blir det ändå 720 kronor per hektar. 100 hektar blir 72 000. Mm. Så att ticka det på hela tiden så här, så blir det ju pengar av det ju. Du sparar i bränsle och du får 72 000 kronor mer om året på din spannmålsodling på de 100 hektaren.
Mm.
Så att, eller kan man se det så här, med den här pratade vi om den ökade världsbefolkningen. Om all spannmål i världen hade fått 4% mer, då hade det blivit 23 miljoner ton vete i världen. Så att när vi är oroliga att inte maten ska räcka, så det hade ju påverkat det.
Ja.
Jag säger igen att detta är win-win.
Ja. Ja, det hör man att det är, tycker jag. Men hur är det liksom med livslängden på däcken då när man kör med mindre luft? Klarar alla däck av det?
Jag tänker tillbaka så här, när jag tog mitt körkort på 90-talet. Då fanns det med i körkortsfrågorna om vad som hände med däcken om man hade för mycket och för lite luft på den tiden. Och då blev det ju mycket skuldeslitage om man hade för lite luft. Jag säger, på traktordäck är inte detta ett problem. Det kan vara det på vissa vagnshjul. Mm. Alltså på en däck till en gödseltunna eller en fältvagn. Så. Mm. Men de är ju konstruerade för att gå så här. Det är ju inte för lite luft, utan det är ju rätt lufttryck man ska använda. Men jag jobbar inte med lastbilsdäck, men jag har fått höra sådana här tumregler. Liksom, att om man har 20% för högt lufttryck i drivdäcken på lastbil, då tappar man också en viss procent livslängd, om det är 15 eller 20%. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men så rätt lufttryck är faktiskt optimalt och man får längre livslängd. Och vi följer ganska mycket däck ut hos kunder för att se, speciellt nu när vi är ny tillverkare, också se hur däcken presterar. Och de presterar väldigt väl, och vi ser de som presterar bäst. Det är de som kör med rätt lufttryck. Mm. För många tänker, ja, men jag sätter i 2,5 kilo så drar det, så håller däcken längre. Men de får inte den längsta livslängden.
Vart hittar man rekommendationer om vilka lufttryck som man ska ha?
Det kan man ju, det finns ju belastningstabeller på detta ju.
Mm.
Så att, och de finns på vår hemsida och så vidare liksom. Det finns ju appar också, däckappar, en hel hög med sådana.
Mm.
Continental Tire Tech heter vår. Där kan man gå in och välja en belastning och välja däck, så ser man vilket lufttryck man ska ha.
Då har vi pratat en hel del om lufttryck och lantbruksdäck, och det ska vi väl fortsätta att göra nu också. Men jag tänker, Simon, om vi går över lite mer på hållbarhet generellt hos er på Continental. Hur tänker ni kring helheten?
Men hållbarhet är en extremt viktig fråga för oss på Continental, och det tror jag alla stämmer in på nu. Producerande verksamheter i världen och tjänsteföretag också för den delen. Men i år har vi på Continental börjat producera ett hållbart personbilsdäck som heter Next. Det här däcket Next då är producerat med 65% återvunnet material, vilket är helt unikt. Och det är det som konsumenterna efterfrågar för att få ett lägre klimatavtryck. Att arbeta med hållbara produkter, det har ju pågått länge, men egentligen kan man säga att i takt med att industrier och lantbrukare, så som vi pratar om idag, efterfrågar mer och mer de här typerna av produkter, så kommer ju industrin, så som vi då, att jobba mer för att ta fram hållbara både produkter och tjänster för att öka detta. Så att man kan säga att produkten i sig är ju viktig att hålla koll på klimatavtrycket när vi producerar däcken. Men det är också viktigt att jobba med att maximera livslängden, så som vi har pratat om i programmet här idag till exempel. Sänka bränsleförbrukningen och att vara skonsam mot jorden och skörden för att få ut så mycket som möjligt av sina däck.
Ja, det är lite kul att vi på Continental nu faktiskt tillverkar det mest hållbara däcket i serieproduktion i världen. Så det är vi ganska stolta över.
Ja, men det kan jag förstå. Ja, men den här hållbarhetsfrågan, det är ju någonting som väldigt många jobbar med också på många olika sätt. Om man vill ha både i tillverkningen ska det vara hållbart och liksom hela kedjan. Och, ja, jätteintressant tycker jag att det är att följa hela branschens utveckling inom det. Och hur ser ni liksom just på lantbrukssidan då, om vi hoppa tillbaka till den lite grann. Hur ser framtidens lantbruk ut? Och ser ni några trender där?
Alltså, vi har haft trender under lång tid att det blir bara större och större enheter och större maskiner. Det verkar inte finnas någon övre gräns. Jag var på en maskinstation i Danmark på ett tag som hade en självgående gödseltunna då, alltså, som vägde 75 ton på tre axlar. Jag ser ingen övre gräns, för det blir effektivare att köra ut dem. Jag menar, på 90-talet så var en gödseltunna kanske på 10 kubikmeter, idag är de då på 32. Så att utvecklingen går helt klart där. Och det har ju varit en bransch som har fått in ganska mycket digitalisering i sig de senaste åren. Lantbrukarna som lever idag, de kanske är pensionärer i sig, men de har varit med om en fantastisk resa, nästan från häst och plog till självkörande traktorer. Idag finns det faktiskt traktorer som kör själv. På den här lantbruksmässan Borgby Fältdagar som jag nämnde innan, ett par år sedan så gick den traktor där och körde kultivator helt obemannad. Helt fjärrstyrd var den. Så det är häftigt, är det.
Hur fungerar det då?
Det var en vanlig traktor man hade monterat in, eftermonterat. Jag tror faktiskt det var, vi hade lite reklam för Trimble här då, som hade fjärrstyrning. För Trimble är stora på GPS-styrning och sånt. Så de hade ett system för att sköta den helt och hållet. Men den körde, lyfte upp kultivatorn, vände och körde tillbaka, fram och tillbaka på fältet. Mitt bland folket liksom. Ja. Det var ändå lite häftigt, tycker jag.
Ja, häftigt att se liksom tekniken på det viset. Ja.
Men lagstiften tillåter ju inte det riktigt än, så att det finns inte i verkligheten. Men det finns ju alltså. Men däremot det här vi var inne på, GPS-styrning, det kom ju kanske för slutet av 10-talet, alltså 2007-2008 någonting. Sen dess är det ju väldigt vanligt att traktorer styrar själv ut på fält. Man lägger liksom upp virtuella linjer och sen följer GPS-tekniklinjen med centimeters noggrannhet i körning. Det är alltså så noga så att man kan inte köra själv bättre. Nej. Så att, men man har en sån här RTK-GPS.
Ja, häftigt. Ja.
Men detta har hållit på länge. Jag tror mjölkrobotar slog igenom på 90-talet. Alltså, tänk själv, korna går in i ett bås bara, blir mjölkade helt automatiskt. De läser av vilken ko det är och allting och så här. Alltså, så det är mycket i tekniken här, det måste jag säga. Men om vi går ner mer i däcken så här, så tycker jag att jag ser mer och mer såna här lufttrycksregleringssystem. Man har kommit på att det är viktigt att ha rätt lufttryck. Idag kan man köpa nya traktorer originalutrustade med sådana system från början, så du kan alltså ändra lufttryck under gång. Du bara trycker på en knapp och ändra. Och vissa traktorer har jag sett också att man kan få hjälpmedel i traktorn och få reda på vilket som är rätt lufttryck. Du har din traktor, du säger att du ska göra detta arbetet, så kommer traktorn gå in och rekommendera: sätt på så här stor frontvikt, lägg på hjulvikter, sätt lufttrycket så här på traktorn. Så får man även den hjälpen. Det är ganska ovanligt och det kanske är i sin linda lite grann. Men Men det gör ju vi på Continental också, det jobbet till kunderna. Alla kunder som köper däck av oss har vi som service att vill man få hjälp så kommer jag ut till kunden, lantbrukaren, och väger. Jag har en mobilbåge i bilen och rekommenderar lufttryck och så här. Så att de verkligen kan optimera och få ut maximal prestanda ur däcken. Mm. Och det är faktiskt väldigt kul, är det, för vi släpper ju alltid ut luft och gör det klart liksom. Och sen ser de, ska däcken se ut så här när man kör på dem? Mm. Det är alldeles, jag hade aldrig vågat köra så här, säger de. Så det är verkligen en aha-upplevelse. Mm. Allt för bästa totalekonomin.
Mm. Ja, vad roligt. Jag tycker det är så kul att höra. Man märker verkligen att du brinner för hela det här ämnet med lantbruksdäck. Och att det har varit hela din värld under väldigt lång tid. Eller hela din värld kan ju inte jag yttra mig om, såklart. Men...
mitt yrkesliv.
Ja, ditt yrkesliv. Ja, men jätteroligt. Och ja, vi har ju pratat om massor inom det här idag. Finns det någonting som ni skulle vilja lägga till eller liksom sammanfatta hela det här samtalet nu inför att vi närmar oss slutet av avsnittet?
Nej, men jag skulle vilja säga att investera i bra däck är en god investering. Man får tillbaka sin investering mångfald. Och om man då speciellt använder däcken med rätt lufttryck också.
Mm.
Och, för då får man lång livslängd, bränsleeffektiviteten som vi har pratat om och mindre markpackning. Det ger den bästa totalekonomin.
Mm.
Och även det här med digitala lösningar, där ligger ju Continental långt fram. Och vi tror ju på det här och vi tror på vår produkt. Och som exempel kan man säga, vi lämnar 10 års garanti på våra däck. Det tycker vi det är en väldigt bra garanti i branschen. Och det fungerar så.
Mm. Och när du säger ett bra däck, vad är det som kännetecknar det? Enligt dig.
Men det är som vi var inne på innan, att ett däck som är följsamt och lite mjukt, om man får säga så, i däcksidorna, så att det tål den här... Det blir ganska mycket deformation på däcket när man kör med det.
Mm.
Och det måste det klara av.
Mm.
Och ett däck ska ju inte bara klara att bära lasten, det ska ju även klara att överföra momentet, alltså dragkraften och så här. Och det ska ge sidostabilitet och det ska ge komfort och så. Det är mycket man får in i ett bra däck. Alltså.
Mm.
Bara som en kuriosa så här att... det finns ju ingen fjädring på bakaxeln på en traktor. Framaxeln kom ju fjädring på 90-talet. Men det är ju däcken som står för en stor del av fjädringen. Så däcken står för en stor del av komforten också.
Mm. Mm.
Det kan man nästan experimentera med själv. Och bara gå hem och pumpa upp sin traktor till 3 bar i bakdäcken och sånt. Inte mer som man spränger dem. Men
Nej. Det
blir ju stenhårt att köra på det.
Ja.
Så att,
lite skumpigt kanske.
Ja, men det blir studsigt lite grann. Kör du på ett brunnslock på vägen så då känner du det kan jag säga. Ja. Det är väldigt stumt.
Men det är ju viktigt som du säger Martin att jobba med bra produkter, speciellt när däcket, det är ju såklart en kostnad, det är ju våran värld som vi jobbar i, men när du, som du har berättat idag om här, att bränsleekonomin är så pass viktig för den totala ekonomin på gården, så att jobba med kvalitativa produkter som klarar av att sänka lufttrycken så att man får den optimala ekonomin, det är otroligt viktigt. Där skulle jag också vilja slå ett slag för att ta hjälp av till exempel Martin hos oss här som är expert på det här om man har frågor i ämnet till sina kunder.
Ja, men jag får tacka er så väldigt mycket för att ni ville komma hit idag och prata om det här och dela med er av er kunskap kring lantbruksdäck och er entusiasm i ämnet. Stort, stort tack!
Tack för att vi fick komma.
Tack så mycket.
Mm. Och till er som lyssnar så får ni hålla utkik i våra kanaler efter nya avsnitt. Och så får vi bara säga kör försiktigt och ha det fint. Hej hej!